Yes, som vi har träffat innan då, så Henrik Sten heter jag, med den här församlingen sedan länge. Men jobbar annars till vardags på teamuppdrag ute på Rallingsåsgården, Aneby för det mesta. Och bara innan jag kommer till själva bibeltexten så tänkte jag bara säga någonting om att vi har ju ett nytt läger på gång som vi gör ute på Rallingsåsgården. Jag har en bild på det som jag tänkte skulle komma upp här, som medan jag långsamt småpratar. Det är jättebra. Som börjar ikväll. Sela, det är ett ord i framförallt saltaren i gamla testamentet som har funktionen på något sätt att det är en sång att man ska stanna upp, man ska reflektera och man ska lyfta blicken upp till Gud. Då kommer det så här små ord ibland i saltaren. Sela, stanna upp i ditt liv. Och det har vi velat göra, liksom ett läger särskilt för unga vuxna. Det finns ju många läger för ungdomar, det finns många konferenser för alla åldrar, men vi har känt ett behov. Vi tror det finns ett behov i alla fall av detta. Så vi startar ikväll och det är för sent liksom att anmäla sig för att vara med alltihopa. Men om du känner dig som ung vuxen, vi kommer liksom inte kolla lägg på vägen in så någonstans 20-30 års åldern, så är du välkommen ikväll, morgonkväll och tisdagkväll, så vi öppnar kvällsmöten och vi tror att det kommer bli härliga dagar tillsammans. Så jag vill bara börja med att säga välkommen till det. Och sen då till själva predikan här då, och då har jag fått på hjärtat att läsa några, om du går till kyrkan ett tag, kända verser från Johannes evangeliet kapitel 15. Jag har kämpat alltså med vad man ska sätta för rubrik på det här liksom. Det blev vinstocken och grenarna, känns jättetråkig rubrik, men innehållet är alldeles rysligt spännande, så jag hoppas att du också kommer att tycka det. Men det här är ju fantastiska verser som många av oss har läst många gånger, men jag hoppas och ber att Gud ska få tala, oavsett om du är i kyrkan för första gången eller om du har gått i kyrkan liksom, så länge du kan komma ihåg, så tror vi att Gud, han har någonting i sitt ord. Guds ord är levande och verksamt när vi vill öppna våra hjärtan för det. Och bara som en inledning kan jag säga till de här verserna att någonting som jag, det finns mycket jag tycker är bra med Jesus. Det finns många saker jag uppskattar med Jesus. Men en sak som jag väldigt mycket gillar med Jesus, det är att det känns som att livet är, det har en ständig tendens att bli mer komplicerat. Man samlar på sig grejer. Jag vet inte om du är en samlare eller en slängare, en hoarder, en som sparar alla de här små brädbitarna. Jag är ju liksom pappa och så, då ska man väl kliva in i den rollen, ska man spara små brädbitar i, kan vara bra att ha lådan och en vacker dag kanske till och med bra att ha, men jag älskar att slänga grejer. Men det känns som att livet, det blir mer och mer komplext hela tiden, och då tycker jag det är underbart med Jesus att han på något sätt för oss tillbaka till det viktigaste. Jesus, han vill liksom centrera våra liv, han vill få oss att komma ihåg att allt det där som vill göra livet komplicerat och svårt är inte alltid det som vi ska fokusera på, utan han vill dra oss tillbaka till det som är verkligt liv, verkligt centrum. Och med den inledningen då så vill jag läsa från Johannes evangeliet kapitel 15 från första versen, och jag slutar i vers 9. Man kan säga att det här är mitt i Jesus tal här, så att det går att läsa både för och efter, men vi läser vers 1-9, och då säger Jesus: jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så stannar vi. Det finns ju mycket man kan säga om de här verserna, och jag tänkte göra det så pass enkelt för mig den här förmiddagen att jag tänkte försöka ge dig 5 observationer som kommer leda till 3 tillämpningar. Alltså bara 5 saker som du kan lägga märke till, bara för att hjälpa oss liksom att fundera på vad är det Jesus säger här och vad betyder det för oss, och sen också hur ska vi tillämpa detta, hur ska vi liksom ta till oss detta och leva ut detta i våra liv. Okej, några korta observationer till att börja med, så blir det liksom lite längre sen. Det första är att han säger jag är. Jesus säger jag är den sanna vinstocken. Det är det sista av 7 jag är-uttalanden som Jesus säger i Johannes evangeliet. Jag är dörren, jag är den gode herden, jag är vägen, sanningen och livet. Men det här är det sista jag är-uttalandet. Och det är också det enda jag är-uttalandet av Jesus som liksom har ett tillägg. Fadern är vinodlaren. Och det första man kan bara stanna upp inför, det är det oerhörda liksom, att Jesus, ibland så hör man ju sådana röster i samhället, Jesus han är en intressant person, han är en fin morallärare, Jesus säger till oss att vara snälla och ta hand om varandra, och det är liksom summan av vad Jesus representerar och vad Jesus säger. Men det är ju inte riktigt sant om man läser i Bibeln vad faktiskt Jesus säger, inte bara om världen och om oss utan också om sig själv. Vad säger Jesus om sig själv egentligen? Jo, det här jag är, det kommer ju från Gamla testamentet när Gud presenterar sig för Mose, när Gud ska sända Mose till liksom, Egypten för att befria det israeliska folket från slaveriet, och Mose frågar vem ska jag säga har sänt mig, och Gud säger jag är har sänt dig, jag är den jag är. Och så kommer Jesus och säger jag är. Och vad är det han säger då? Jag är vinstocken. Om ni inte förblir i mig kan ingenting göra. Liksom. Det är bara i mig det finns liv. Det är, liksom, det är ju ingen snäll morallärare detta. Liksom, utan det här är ju en vettvilling. Det är ju en komplett galning detta. Eller så är det sant. Det är liksom inte så där att fint och käckt och trevligt. Utan han säger att allting utgår från mig. Jag är. Det är ett oerhört uttalande av Jesus. Okej, det första är att han är. Och det andra som vi kan observera, det är att fadern är vinodlaren eller vingårdsmästaren eller trädgårdsmästaren, går att översätta på olika sätt detta. Och det här pekar ju på att fadern har full koll på processen. Vi ska ju liksom ge oss in här nu på en så här trädgårdsbild, och då känner jag mig genast liksom väldigt ödmjuk. Jag har inte mycket koll på det, men då känner jag vilken härlig sanning att Gud har koll. Och det är det som är faktiskt hela grejen här, att fadern har koll. Vi kan ju tänka, okej, nu ska vi klämma fram frukt här, nu ska vi försöka sköta oss och vara bra kristna och vi ska leva som Gud vill och så. Men budskapet här är ju att det är fadern som sköter om sin vingård. Och du och jag, vi är ju grenar liksom, men det är inte vi som ska göra det, utan det är fadern som har initiativet. Det är fadern som går omkring där i sin vingård och han ansar och klipper och fixar och donar och vattnar och gör alltihopa liksom. Så det första vi kan inse liksom, det är att vi kan slappna av. Det är fadern som har koll. Och faderns jobb är ju till för att det ska bli mer frukt, så det står i vers 2. Rik frukt, som står i vers 5-8. Varför då? Jo, så att fadern får ära. Så att när folk kommer och tittar, nu hänger det med på bilden va? Det här är ju en bild på våra liv. Så när andra människor kikar liksom på vingården tänker man, wow, alltså vilken vingårdsmästare. Vem är det som sköter om den här vingården egentligen? Det borde ju vara kaos, men det är ju fina liksom kvaliteter som växer i den här vingården. Och det här med frukt, det kommer vi till alldeles strax. Så fadern får ära genom att han är duktig på att sköta sin vingård. Han är duktig på att ta hand om dig och mig. Och beviset också, frukten är ju beviset på att vi faktiskt är lärjungar. Så att fadern verkar, att fadern jobbar liksom i sin vingård här i våra liv. Det leder både till att han får ära och att det blir tydligt att vi har inte liksom fått ordning på våra egna liv, utan det är ju Jesus som är mästaren, och det blir uppenbart att vi är hans lärjungar. Okej, den tredje observationen, det är ju att trädgårdsmästaren eller vingårdsmästaren, han ansar, han beskär de grenar för att få mer frukt. Och då har jag lärt mig att det finns, eller fanns under antiken och medelhavsområdet, två typer av beskärning. Och nu kanske du sitter där och bara, så är det i Sverige också i år. Men det har jag ingen aning om, för jag håller inte på med sånt här. Jag läser bara böcker och sånt. Men det fanns två typer av beskärning under antiken. Det ena var tidigt på våren, februari-mars någonstans. Då skars de döda grenarna bort på vinstammen liksom. Eftersom de inte kunde bära frukt, de var liksom bara i vägen och skulle rensas bort. Och det är ju vad Jesus talar om här då. Döda grenar som inte bär frukt. Och där kan vi ju genast bli nervösa och tänka liksom, är det jag? Tänk om det är jag? Och de flesta teologer menar att ja, men den tydliga bilden på vad Jesus talar om här, eller liksom, det tanken genast går till, det är Judas Iskariot som är med vid den här måltiden och som tar avstånd ifrån Jesus, som förråder Jesus, som går bort ifrån Jesus. Så det är klart att det finns ju en varning här. Gå inte bort ifrån Jesus, för det är ju hos honom livet finns. Det är det som är poängen här. Livet flödar ju från Jesus ut till lärjungarna. Livet flödar ju från stammen ut till grenarna. Så lämna inte Jesus. Då lämnar du livet och då blir du en död gren. Så absolut finns det en varning här, men om du vill vara med Jesus, då är du inte en död gren. Utan då ingår du i den andra kategorin av grenar. Och det var ju den andra typen av beskärning då. När blommorna hade utvecklats till mer mogna druvor omkring augusti. Så vi är inne liksom i den perioden när det är dags att ansa i medelhavsområdet. Då klippte de små sidoskotten bort så att de grenar som skulle få frukt skulle få all näring. Så nu är vi inne i perioden när vingårdsmästaren går omkring och ansar bort liksom sidoprojekt, sånt där som distraherar oss, sånt som kanske blir smärtsamt att bli av med. Men syftet är då att det som faktiskt ska bära frukt ska få all näring. Och här tänker jag att det här blir ju genast utmanande för oss. Vi lever ju väldigt mycket i ett samhälle, en tid när vi likställer smärta eller problem eller svårigheter med ondska eller med att någonting är fel. Och det är också lätt att faktiskt ta med sig den tanken in i livet med Gud. Vi läser i Bibeln, vi sjunger våra sånger, Gud är god. Och det är ju helt sant naturligtvis, tack gode Gud, som jag just sa, för att Gud är god. Men vi får inte förväxla och tänka liksom att det innebär att livet med Gud är problemfritt, smärtfritt. Utan här så säger Jesus att han kommer faktiskt och beskär, han ansar de grenar som bär frukt för att det ska bli mer frukt. Jag tänker så här ibland att om du har smärta, om du har smärta i din kropp, det kan vara signal på två olika saker. Det kan ju vara en signal absolut på att någonting är fel och då ska du gå till doktorn. Och tack gode Gud för att Gud också är doktorn i våra liv. Vi får gå till Gud med allt som värker i våra själar, i våra hjärtan, i våra kroppar. Men ibland så har vi också smärta i kroppen för att vi har ansträngt oss eller för att vi är i en träningsprocess, en tillväxtprocess. Ibland kan du ha riktigt ont om du har träningsverk. Och jag tänker liksom, det är det som Jesus är ute efter det här. Inte en smärta som gör oss illa, utan att han vill beskära, han vill skära bort sånt i våra liv som han vet om hindrar oss, som inte hjälper oss. Det finns ett bibelställe, Jakobs brev, kapitel 1, som det är ju, här är ju utmanande alltså, med en sommargudstjänst, men det står i Bibeln så då läser jag det. Jakob 1 från vers 2 så står det så här. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet, och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela och utan brist på något sätt. Alltså, snälla Jakob, kan du lugna ner dig lite grann? Alltså, liksom. Ni går igenom olika slags prövningar. Det finns många olika prövningar och tester och ansande och beskärning här i livet. Vilken attityd ska vi ha till de här prövningarna, Jakob? Jo, räkna det som glädje. Okej, lite glädje. Nej, ren glädje. Bara glädje. Oj, det låter ansträngande. Det låter jobbigt. Jag hade en bibelskoleelev som kom och frågade mig om den här bibelversen. Jag förstår inte riktigt, eller känns lite jobbigt där. Och då har hon läst i en annan översättning där det inte står räkna som glädje, utan så skatta er lyckliga. Och där hon läste som skratta er lyckliga. Så när man går igenom prövningar. Okej, det känns inte så äkta kanske. Men inte skratta utan skatta er lyckliga eller räkna. Det som ren glädje kanske är lite lättare översättning. Alltså varför då? Varför kan vi räkna det som glädje när vi går igenom prövningar? Jo, för att det leder till någonting gott. Det leder till en bättre slutprodukt. Det leder till att vingårdsmästaren håller på att få fram frukt i våra liv. Och dessutom är det ju så fantastiskt att vi kan till och med ta emot de här prövningarna som att Gud, han tror på oss. Alltså, det är ju de grenar som bär frukt som fadern, vingårdsmästaren, ansar. Så om du har det lite jobbigt, om du går i en prövning just nu, om du känner kanske att Gud beskär saker i ditt liv, så är ju inte det ett tecken på att Gud liksom är emot dig eller vill dig illa, utan det är för att han tror på dig, för att han ser att det finns frukt, så han vill liksom hjälpa att du ska växa mer. Min far förhärligas när ni bär rik frukt. Så här kan vi absolut kunna stanna upp länge. Hur beskär trädgårdsmästaren dig? Finns det saker i ditt liv som han vill rensa bort? Ibland kanske vi till och med vill hålla fast i det där som han vill skära bort. Han vet om att det hjälper oss inte, men vi vill inte släppa taget. Och då får vi förtrösta, vi får överlämna oss själva till trädgårdsmästaren och säga, ja, men du vet det här bättre än mig. Du vet bättre än mig hur det ska bli frukt och hur det ska bli din vilja liksom, ska få bli verklighet i mitt liv. Okej, den fjärde observationen, det är ju detta som jag har sagt då. Frukt ger ära åt Gud och visar vår identitet. Jesus säger det i vers 8. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså är mina lärjungar, det är ju samma ord där då. Alltså att när människor möter oss, stora målet med våra liv är inte att folk ska bli imponerade. Oj, vilken trevlig människa. Oj, vad snäll. Vilken moraliskt högtstående varelse jag just har liksom mött på min arbetsplats eller på bussen. Utan det är ju att det ska påminna om, alltså den där människan var i hela världen. Hur har han blivit sån? Alltså det måste ju vara någon yttre kraft, det måste ju vara någon annan som har påverkat den där människan så att den har blivit godare, snällare, trevligare, mer kärleksfull, mer förlåtande, mer tålmodig och allt sånt där. Vad är det för frukt som vingårdsmästaren vill få fram i våra liv? Jo, det är ju andens frukt. Att lärjungen blir lik sin mästare. Att leva ett liv där folk kommer att tänka på Jesus. Och det där sättet att möta människor, det påminner ju precis om man nu känner till det, om man har de referensramarna, om man talar som Jesus. Att våra liv får påminna om Jesus. Det är ju det som är syftet. Det är ju det som är den rika frukten som ärar Gud. Vad är frukten? Jo, det berättar ju Paulus för oss i Galaterbrevet 5. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Inte rakt av kvaliteter som liksom är fundament för en liksom framgångsrik karriär kanske i världen. Milda, självgoda. Det låter ju och kan tolkas ibland som att vi ska vara dörrmattor eller liksom svälja vad som helst liksom av oförrätter eller liknande. Men det här handlar ju om att bli lik Jesus, att leva som Jesus. Då känner ju jag i alla fall, jag vet inte hur du känner, men då känner jag att ja, det är tur att det är andens frukt. Det är vingårdsmästaren som ska göra detta. Det är livet som kommer från Jesus som förvandlar mig och gör mig lik honom. Det är inte jag som ska göra det själv. Och det är därför som frukten ger ära åt Gud. Okej, och den femte observationen. Det är att frukt tar tid. Så pass mycket har jag märkt i alla fall i våran trädgård. Att om du är ute efter de snabba svaren och snabba resultaten, då kan du inte odla frukt. Du kanske kan skynda på det med gödsel, med liksom rätt förutsättningar, jordmån och liksom värme, solljus, alltså allt det som trädet eller vinrankan behöver. Men det tar tid. Och det gillar inte vi i vår tid. Vi vill att det ska gå snabbt. fixa mina problem nu, Gud. Men frukt som Jesus talar om, det tar tid. Jag tänkte på till exempel en vän till mig, Fredrik, som kommer ikväll här och predikar på vårt läger. Skrivit en bok som heter Är vi framme snart? Om väntan, längtan och tålamod. Det är säkert en jättebra bok. Jag har inte läst den, jag har liksom inte haft tid. Men är vi framme snart? Det är liksom en analys av vår kultur och så. Och så kan man läsa andra om amerikanska framgångsteologer som kommer med perspektiv och suddenly, alltså plötsligt händer det. Och det är ju så att plötsligt kan våra liv förvandlas, absolut. Du kanske kommer till kyrkan idag liksom och undrar, liksom, bryr sig Gud om mig? Och finns Gud på riktigt i mitt liv? Och med ditt liv och mitt liv kan förvandlas på ett ögonblick, ja. Jag tror på Guds tilltal, jag tror på Guds ord, jag tror på förbön och kraften i att Gud kan hela och förvandla och upprätta på ett ögonblick. Men det är inte riktigt det som Jesus talar om här. Här talar Jesus om den här karaktärsförvandlingen som tar så lång tid och som vi så sällan har tålamod för. Jag fick ett brev från en vän till mig. Vi har ju bott i Turkiet som missionärer. Och han är pastor och jag bara blev så imponerad av hans sätt att tänka. Han är som ett projekt. Det är ju ganska svårt att bedriva församlingsverksamhet just nu i Turkiet med många myndigheterna som på olika sätt där försöker göra det svårt att hindra dem och inte ge dem tillstånd och sånt där. Och det är också väldigt, väldigt dyrt att hyra församlingslokaler. Och därför så har de ett projekt att köpa en byggnad för att kunna skapa liksom en mycket mer ekonomiskt hållbar och långsiktig liksom situation för sin församling. Och då skriver han, och han är yngre än mig liksom, och jag är ju bara 22. Så att, då skriver han så här, alltså vi köper ju inte bara en byggnad för vår skull, för vår församling, utan detta är ju för nästa generation. Jag bara känner, wow, vilket sätt att tänka. Liksom, vi vill bygga församling, vi vill skapa förutsättningar för den här församlingen. Inte bara för oss, inte bara för att det ska bli hållbart om 5-10 år, utan kommande generationer. Då känner man, det där är ett sätt att tänka som vi inte alltid har i våra liv. Vad säger Jakob i något annat ställe då, om han inte utmanar oss att räkna som ren glädje när vi möter prövningar? Jo, i Jakobs brev kapitel 5 och vers 7 så säger han: ha därför tålamod, bröder. Jag måste bara säga det att i den här tiden i grekiskan och i den kulturen, när det står bröder, då fungerade det så att om det var 100 kvinnor och en man där, då skrev man bröder. Så att du kan liksom med gott samvete läsa detta bröder och systrar. Det är vad det betyder. Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Alltså ha tålamod till Herren, tills Herren kommer. Och så pekar han just på den här illustrationen då, den här bilden av bonden som tåligt väntar på skörden. Och det är ju också vad Jesus gör, eller vad fadern gör som vingårdsmästare. Så inse att det här tar tid. Inse att Gud, han har tålamod. Han har tålamod och väntar på att det ska komma fram den frukten som han vill verka i våra liv. Och då kan jag också bli påmind om att ibland så behöver vi inse att det finns skillnad mellan gåvor, resultat och frukt. Vi kanske väldigt snabbt vill likställa liksom resultat och frukt. Vi kanske gör någonting, vi vill göra någonting för Gud. Du kanske vill ta ställning för Gud på ditt jobb liksom, och så säger du kanske någonting, inte vet jag, bjuder in någon och så blir du... Får du nej, jag vill inte följa med till kyrkan, jag vill inte följa med på den där grejen. Eller du tar något initiativ och känner att det blev inget resultat. Men det vet du inte. För resultat kan man fixa eller missa på ett ögonblick, medan frukt tar lång tid. Jag vet inte om det är lång tid, men jag tänker på när jag själv som tonåring brottades med de stora frågorna. Finns Gud? Är det här med Jesus på riktigt? Och jag som tjatade på min kompis 8-9 månader, jag vet inte, det är ju en evighet. Jag var 15 år gammal liksom, som tonåring, det är ju verkligen hur länge som helst. Men nu han bara tålmodigt svarade på mina frågor så gott han kunde, trots att jag ibland verkligen satte dit honom och ställde frågor som han inte kunde svara på. Alltså, har vi tålamod med Guds processer, med Guds tid i våra liv? Okej, Det var några observationer och nu några då saker att ta till oss från den här texten som jag har reflekterat över i mitt liv i alla fall. Så tillämpning. Det första jag vill säga från tillämpningen är att alltihopa handlar om förbli. För nyckelordet i den här texten, det är ju det här grekiska ordet om meno, som kanske någon har känt till. Som ordboken definierar som stanna, vänta, uppehålla sig, bo. 11 gånger används det här ordet i de 16 första verserna. Och 10 av de gångerna i de första 10 verserna. Meno. Vad säger Jesus? Jo, vi ska stanna, vänta, vi ska uppehålla oss, vi ska bo, vi ska förbli. Vi ska förbli i vad? Jo, det första är att vi ska förbli i Jesus. Det är ju det som han säger. Och jag har lärt mig något nytt från den här texten. Visst är Bibeln fantastisk? Du kan läsa Bibeln hela ditt liv och ändå upptäcka nya saker. Och i veckan har jag upptäckt något nytt i den här texten. Jag har alltid läst den här texten som att Jesus säger att jag är stammen och ni är grenarna. Men det säger han ju inte. Och det kanske du visste, men det visste inte jag tills för 4 dagar sedan och sånt där. Han säger jag är vinstocken och det innefattar ju både stammen och grenarna. Så du är en gren, vad då liksom är jag liksom i Jesus då? Ja, precis. Det är ju det som hela Nya testamentet säger sen, att det är ju det som är vår identitet, det är ju de vi är. Vi är ju i Kristus, det är ju där vi har vårt liv. Så det är inte så att du är liksom en extern gren som bara är ansluten till stammen, utan Jesus omsluter ju hela, han är hela vinstocken, både stammen och grenarna. Nu vandrar omkring här på jorden, vad säger Bibeln då? Jo, vi är Kristi kropp. Och det märkliga är ju liksom att han är liksom i hela församlingen och han är Kristi kropp och vi är Kristi kropp och samtidigt är han Kristi kropps huvud på samma gång. Så ibland blir de här bilderna intressanta. Men poängen är ju att grenens liv är ju vinstockens liv. Grenen har inget eget liv. Om du bryter bort grenen från stammen så dör grenen. Den kan verka fin fortfarande. Du kan liksom, som vi gör på sommaren, liksom, nu ska fira studenter och sånt där. Liksom, vi kommer vara björkris. Det ska vara färskt så att bladen ser färska ut. Men vi vet ju om att egentligen kommer det här vissna och dö. Även om det ser fint ut just nu. För det finns inget eget liv i grenen, utan livet kommer inifrån. Det finns liv i Jesus som flödar ut i grenarna. Och det är så viktigt att påminna oss i vår tid, där så mycket av vårt fokus är på utsidan, att det ska se snyggt ut, designat. Vi ska se snygga, designade, tillrättalagda ut. Men sann frukt, sant liv kommer inte utifrån och in, utan inifrån och ut, påminner Jesus oss om här. Det är så lätt att fokusera på frukten. Det är så lätt att läsa de här verserna och tänka, okej, hur ska jag nu klämma fram frukt? Men du kan inte det. Utan du kan bara vara ansluten. Du kan bara förbli. Du kan bara stanna upp och vara i relation till livets källa, Jesus. Vi ska inte fokusera på frukten. Vi ska fokusera på förblivandet. Det är ju det Jesus säger. Förbli i mig, stanna hos mig, bo hos mig, var med mig, så kommer livet att producera frukt av sig självt. Det andra som jag skickar med, som jag tror Jesus säger här, det är ju förbli i Jesus ord. Alltså Jesus kopplar förblivandet i honom med hans ord. Att lita på Jesus ord är att lita på honom. Det är ordet som verkar i våra liv. Jag menar, Johannes kallar ju Jesus till och med ordet. Jesus, han säger så här, vi ger det några bibeltexter. I Markus kapitel 4 så står det från vers 26. Guds rike som när en man sår säd i jorden. Han sover, stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördtiden är inne. Jag älskar den här formuleringen, kanske för att jag är helt kass på sånt här med jordbruk och sånt. Han vet inte hur. Jag älskar den formuleringen. Alltså, han sår, liksom, här är förutsättningarna, och sen så växer det upp massa grejer. Och visst, du kanske är kemist, du kanske kan analysera detta, liksom, fröet, liksom, det spricker och ja, det kemiska processer, men det är inte poängen här, utan poängen är ju att fröet har liv i sig självt. Alltså ordet som Guds rike, det Jesus gör, det har liv i sig självt. Och det växer upp och förvandlar. Paulus, han skriver så här i första Thessalonikerbrevet 2:13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord, utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Vilket fantastiskt löfte. Alltså, stannar du i Guds ord? Ibland så, jag menar, man läser Bibeln och ibland är det fantastiskt underbart. Ibland är det att tugga knäckebröd. Och ibland är det liksom inte så härligt och ibland är det superunderbart. Men när vi stannar i Guds ord, när vi låter Guds ord bli mat för våra hjärtan, då säger Paulus och lovar Bibeln oss att då är Guds ord verksamt i oss. Guds ord verkar i oss. Hur då? Jag vet inte hur. Det bara gör det. En teolog som heter Robert Bounce, han säger så här om Johannes 15. Den troende som förblir i Kristus kan inte undgå att bära frukt. Frukten är det naturliga resultatet av att leva i en levande gemenskap med vinstocken. Alltså, om vad ska du göra? Du ska vara en gren. Okej, vad gör grenen? Jag sitter ihop med Kristus. Vad händer då? Då blir det frukt. Men jag vet ju inte hur. Nej, det är ju det som är poängen. Att det är inte ditt uppdrag att producera frukt. Ditt uppdrag är att förbli. Och det tredje som du ska förbli, som jag ska förbli, det är förbli i Jesu kärlek, som det står i vers 9. Bli kvar, eller då, samma ord här i grekiskan, förbli i Jesu kärlek. Det är många idag som verkar vilja skilja på de här två sista grejerna, ordet och kärleken. Kärlek är alltid rätt, och ord, det låter som, ska vi bli fariser och så. Men jag tycker det är så fantastiskt tydligt i Bibeln att Jesus, han är den som är full av nåd och sanning. Han är ordet, och han är ordet om sann kärlek. Så det går inte att skilja Jesus från ordet, och det går inte att skilja Jesus från kärlek. Den sanna kärleken, den utgivande kärleken, den kärleken som förvandlar oss, som ger sitt liv för oss. Så vad är det vi ska göra då? Vi ska förbli, meno på grekiska, stanna upp. Bo. Du ska inte klämma fram, du ska stanna. Och ibland behöver vi göra detta och inse att det här, alla tusen projekt vi håller på med, det kanske inte är så viktigt. Och Jesus kanske inbjuder dig idag att komma tillbaka till centrum. Komma tillbaka till, vad är det riktigt viktiga i mitt liv? Att förbli hos Jesus, att förbli hos hans ord, att förbli i hans kärlek. Och så kommer det leda till den där frukten som bara Jesus liv i oss kan producera, som vi inte kan producera själva. En annan teolog avslutade med sista citat. Craig Keener, han säger så här: den mest grundläggande poängen i bilden är att grenarna är helt beroende av vinstocken för att kunna fortsätta leva. Helt beroende. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Så kom till Jesus, kom tillbaka till Jesus. Stanna upp och låt dig liksom vila hos Jesus, så kommer hans liv att strömma, genomsyra dig och mig. Så att en dag kommer människor runt omkring dig kanske titta på dig och säga, liksom, hur i hela världen blev den människan så förlåtande, så tålmodig, så liksom Jesuslik? Och det är ju fadern som får ära, och det är tydligt att det är vi som är lärjungar när Jesus liv får strömma genom oss. Så min fråga till dig idag, det är: vill du överlåta dig till att lita på vingårdsmästaren? Vill du lita på att han vet vad han håller på med, men det gör ont? Han ansar, han beskär. Ja, men vi litar på att han vet vad han håller på med. Hans tankar om oss är goda. Ibland vill han skära bort sånt i våra liv som man vet om att det där är en återvändsgränd. Det där är inte till hjälp för oss. Men han gör det för att hans tankar för oss är goda. Och för att han vill att vi ska bli de som han har skapat oss för att vara. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är vinstocken och att vi får bara vara hos dig, i dig. Vi vill bara säga till dig, vi har inte liv i oss själva. Vi behöver ditt liv. Vi behöver att du får strömma genom oss. Att du får mätta, genomsyra och drabba oss. Vi tackar dig för att du lovar att då bär vi frukt som påminner om dig och som ger Fadern ära. Tack Jesus Kristus att vi får förtrösta på dig. Att vi får överlämna oss själva i din hand och veta att dina tankar för oss är goda. Vi ber i Jesu namn. Amen.